Vem börjar?
Jag vet inte. Vem var det som började sist? På Interstellar?
På Interstellar var det en jävla klipp först. Våra gamla härliga... Du sa ju att det jag är mest rädd för är att det blir Prometheus all over. Jag var lite nöjd att hitta den.
Ja, men det är mitt motto med allt.
Men hur börjar vi? Där ska vi bara... Ja.
Har du en inledning?
Nej.
Nej, inte jag heller. Vem ska wing it?
Är det Slenderman där i fönstret?
Vilket fönster?
Rakt upp, det med vita... framför vita gardinen. Är det inte Slenderman?
Ja, ja, det var fan Slenderman.
Och 3 år har gått sedan vi sågs senast, men nu är vi tillbaka. Det här är Obiter Dictum. Fredag...
Helt obegripligt för någon som inte har sett Interstellar eller lyssnat på avsnittet om den.
Ja, men payoffen för ja, de som har.
Ja, sant.
Jag heter Billy Rimgard och är här med Tobias Nordström.
Hallå.
Hej. Vad händer?
Jo, det är bara bra. Jag är superpeppad. Vad heter det? PGA-veckans filmpremiär med Hunger Games Mockingjay som jag ser jättemycket fram emot.
Mm.
Så det ska bli kul. Jag har inte hunnit se den än, men det ligger på horisonten.
Jag gillade ettan och tvåan väldigt mycket. Förutom att så här, bågen i de båda var ungefär densamma.
Mm.
Hej, vi är i vår stad. Hej, vi blir uppryckta härifrån. Nu måste vi slåss om det. Och vi triumferar.
Ja, alltså jag har ju läst böckerna, så jag vet ju att de två sista filmerna nu, alltså den tredje boken, har en radikalt annan lina än de två första. Så det ska bli otroligt spännande att se vad de gör i filmväg av hela det sjoket. Ja. Men hur är det med dig?
Det är bra. Vi är tillbaka efter... Vi var tvungna att ta en liten paus förra veckan ju.
Ja.
Det var... Jag blev påminn om min dödlighet, får man väl säga. Lyssna på din kropp, ungdomar, och lägg av i tid. Det hände ju... Det var faktiskt ganska roligt. Får jag berätta det som jag smsade?
Ja, herregud. Jag,
det var så här...
Får du mig om du får berätta?
Ja, men jag vet inte om...
Du som var sjuk.
Ja, men jag vill inte vara drama queenig. Men det är en väldigt rolig... Payoffen här kommer bli kul. Det var så här, på tunnelbanan på vägen hem så typ kunde inte jag andas. Och så... Ja, en jävligt stark stressreaktion helt enkelt. Åker in på någon slags akut för att det var liksom hjärtat rusade och de vill, alltså ja, man vet ju inte, det hade ju kunnat vara pumpen som var på väg att lägga av liksom. De var på med alla EKG-grejer och sånt där och alla test visar som tur var grönt, så inget är fel på mig.
Är grönt bra? Alltså, så här...
Ja, men tumme upp. Ja, det var en... jag pratade i bildspråk.
Ja, okay.
Ingen fel.
Jag tycker alltid det är så jävla svårt det där med just läkarbesked. Det är så, vad heter det? Vad säger man? False positive. Och så att positive är någonting dåligt och att negativ är någonting bra och så vidare. Det är snårigt.
Det enda som är positivt är mitt HIV-test. Eller hur? Hur är den gamla... gamla vitsen. Jo, men hur var det nu? Vad var jag? Jo,
du var på akuten.
Ja, de kollar allt. Det verkar grönt. Inget fysiskt på G. Och så börjar de ställa så här kontrollfrågor för att kolla om det är någon slags panikångest. Då. Eller rättare sagt för att bekräfta att det här är en typ panikångestattack. Och då måste man bara backa bandet och säga så här. Veckan innan så hade jag ett sett Interstellar. Två... vart på Island och sett Johan Johansson framföra tillsammans med Reykjaviks symfoniorkester bland annat. Och en av de här kontrollfrågorna var: har du känt dig liten eller obetydlig på sistone? Och man bara, ja. Såklart jag har. Ja. Nej, men nu är det bra igen. Eller det är, ja, förra veckan var inte så bra. Men nu...
Bättre.
Bättre.
Exakt. Gud vad skönt. Jag tänkte vi ska börja prata med, om någonting väldigt, väldigt viktigt. Vi har pratat förut i utriktning om vikten av artificiella smaker. Och just nu då så, vad heter det, kör ju Pepsi den här grejen att de testar Mountain Dew med smak av Doritos. Är det här liksom någon slags senit i de artificiella smakerna på något sätt?
Det låter ju både fantastiskt och som ett gift.
Men det, jag tänker mig att så här, just Doritos-smaken är, vad ska man säga, universellt kommersiellt gångbar på något sätt. Efter Taco Bells enorma framgång med de här, vad heter de, Taco Loco eller vad de hette, som var liksom bara en vanlig tacos med Doritos skal. Så liksom blev Doritos smaken någon slags symbol för att man kan säga, man kan alltid sprinkla lite orange Doritos lite orange Doritos flärd på saker och ting och så blir det lite bättre. Men gäller det även Mountain Dew?
Men frågan är ju, det är väl en ganska gammal diskussion egentligen, men blir
Mountain Dew bättre? Doritos smak.
Men blir 1 plus 1 alltid 2 när det gäller liksom gott plus gott, blir det alltid supergott?
Blir 1 plus 1 3?
Ja, okej då, 1 plus 1 3. Ja, sant. Eller ens 2 tycker jag, för att oftast kan det stanna på 1 eller till och med 0. Jag kommer ihåg när OLV lanserade ju chips med smak av kebabtallrik.
Aha.
Här för något år sedan.
Ja, jag smakade
det
då.
Jo, jag gjorde det. För jag tänkte att det här låter ju som det bästa som någonsin har hänt. Det var det inte.
Nej.
Det var ingen hit alls. Alltså.
Men inte tankefelet där på något sätt att, att det smakar liksom inte kebabtallrik, utan det smakar ju den artificiella versionen av kebabtallrik.
Ja, du menar så, ungefär som skillnad mellan banan och skumbanan.
Ja, men exakt. Och jag tänker då att just den artificiella smaken av kebabtallrik, den är liksom ganska ny. Den har inte, alltså den är inte household än. Och det gör att liksom föreningen är svår på något sätt. Alltså i fallet så här skumbanan banan så existerar liksom de två smakerna och det är liksom inga problem, vad heter det? Om man känner att någonting smakar skumbanan så tänker man, det här ska smaka banan. Jag är inte nödvändigtvis säker att man gör det hoppet med den artificiella smaken för kebab.
Nej.
Och jag tror att det är där, jag tror att när man ska jobba med liksom artificiella smakkombinationer så måste man ha de bekanta smakerna på något sätt.
Men sen tror jag, alltså jag tror konsistens också spelar roll. Alltså när man äter en kebabtallrik, då vill man ju ha så här pommes frites som är så här indränkta så mycket av den här vitlökssåsen och kebabsåsen att det är mer som ett mos. En sån friterad potatismos typ.
Ja, fast vill man.
Och sen sänker man den.
Jag tror det där är olika skolor.
Ja, det är möjligt.
Vad heter det? Det är lite så här som om man gillar att få man tycker att flingorna ska ligga i mjölken och bli mjuka, eller om man vill ha, man äter snabbt och de ska fortsätta vara frasiga.
Jag äter snabbt.
Jag äter snabbt och anammar precis samma princip när det gäller kebabtallrik. Alltså det får inte stå för länge, för då blir det den här mosiga röran. Alltså att ett och annat pommes frites har förlorat sin krispiga lyster, det kan jag leva med. Men när det liksom alltihop på en smet av vitlökssås och packat kött, då är inte jag en vän av kebabtallriken.
Nej, jag kommer ihåg, jag provsmakade, den finns säkert kvar i USA fortfarande. Den hette typ Crystal Coke och var som Coca-Cola fast såg ut som Sprite. Det var alltså bara utan färgämne.
Men var inte det Pepsi?
Ja, det kanske det var.
Pepsi Crystal, tror jag.
Pepsi Crystal, ja.
Jag kommer ihåg det, för jag såg ett YouTube-klipp för några veckor sedan på en man som hade hittat en sån gammal flaska med sånt här. Den var ju då alltså 15 år gammal eller någonting. Och drack den och kräktes något otroligt.
Okay.
Det
det höll jag också på att göra.
Kräkas,
Bara av att bli serverad ett glas som ser ut då så här...
Med klar vätska.
You want some soda? Yes, please. Och så får man en klar vätska som det bubblar om. Då tänker man ju... Okej, Sprite, 7-Up, någonstans
sockerdricka.
Där liksom. Sockerdricka. Och så tar man och det smakar cola. Men eftersom det ser ut som det gör så smakar det också vidrigt. Alltså verkligen, äckligt det var.
Hjärnan kan inte plus
tilt,
ut det.
Tilt.
Men, så att det var ingen bra grej helt enkelt.
Kul som experiment, som vi brukar säga här i Oddpod.
Men om man tänker, bara så här för att föra till protokollet, vad är din favorit sån skräpföda? Och då menar jag inte liksom pizza eller hamburgare, utan då snackar vi, jag tänker så här, det på något sätt är piken av utvecklingen för artificiella smaker och skräpmat är liksom Mountain Dew Code Red, eller vad fan den heter, Red Alert. Nej, den heter inte Code Red. Som liksom bara är så här röd Mountain Dew, men liksom någon liten bärton. Skitäcklig tycker jag, men den är ändå liksom toppen på det civiliserade samhället på något vis.
Cherry Coke är ju en sån vattendelare och peak på en och samma gång. Man hatar den eller man älskar den.
Men gillar du den?
Ja, jag tycker om den jättemycket.
Älskar du den? Köper du den fortfarande fast den, när den finns i matbutiker i den ibland existerande USA-hyllan?
Som står så här, Cheerios, Skittles, ja. Mac and cheese och sen Vanilla Coke.
Ja, och sen någon sån här pannkakssirap, ja. Har de ställt dit också. Men det brukar ju finnas för 16 kronor i burken eller någonting. Det händer att du köper den.
Det händer.
Inte root beer eller någon sån också.
Nej, den duckar jag. Fy fan. Cheerios, eller förlåt, Cheerios.
Det är flingor det.
Ja, jag tänkte... den heter...
Cheetos.
Reese's.
Reese's, ja det är gott. Det är jättegott. Men gillar du då Reese's Pieces, Reese's Bar?
Reese's Bar.
Jag gillar den liksom, peanut butter cup gillar jag.
Men Reese's Bar, när man tar en tugga av den och sen liksom för baren iväg från sin mun och baren blir dubbelt så lång för att den bara består av jordnötssmör eller så här kolasås och vidriga... Ja, det är skönt. Det får man ge jänkarna, att de sticker aldrig under stol med vad de gör. Det är inte någon så här nutrilicious, så här, det här är nötter, det här är nyttigt, ta den här på väg från träningen. Och så bara, aha, nu satt jag i 800 kalorier. Utan det är så här drunkna i fucking jordnötssmör. Liksom.
Drunkna i high fructose corn syrup. jag gillar, men en svensk jag gillar väldigt mycket är de här... vad heter de? Ja, men OLV, de här cheese crunchers, alltså de här imploderade ostbågarna. Den starkare varianten av dem, vad heter det, som har någon slags chili pulveraktigt på sig. De tycker jag är väldigt goda och väldigt så här artificiella i sin smak. Det finns liksom inget motsvarande i växtriket som smakar så liksom.
Men ja, där sista spaning här. Långt skräpmats fenomen, men det här har jag noterat, en spaning. Om man tänker så här, de två stora chipstillverkarna OLV och Estrella, om man köper en Estrella chips, oavsett vilket Estrella chips du köper, så kan du köpa vilken Estrella dipsås som helst och det kommer funka. Och likadant med OLV, men köper du däremot chips från OLV och en dipsås från Estrella, då har du liksom sänkt. Då har liksom,
det här är år av empiri.
Ja, ja, grundchansen på att det ska bli bra, den går ner till 30%.
Alltså men har du upptäckt några så överlappningar där det funkar att blanda, så att säga?
Ja, mer på, alltså det går säkert...
Jag tänker sig lättsaltade varianter av chipsen.
Ja, exakt. Det är liksom, exakt. Och även, det finns ju en del ganska... Vad ska man säga?
Baslinjen är det på något sätt.
Ganska neutrala såser, typ nacho cheese.
Är den neutral?
Den funkar väl till allt.
Jag tror inte jag har ätit den.
Du smakar bara ost.
Ja, ah, okej.
Okay. Ja.
Men gillar du, som avslutning, vad föredrar du? OLV eller Estrella?
Estrella, faktiskt.
Jag tänkte precis på det, att nu alienerar vi en framtida möjlig sponsor här. Men det...
Bevis, överbevisa oss, OLV. Vi tar spons.
Ja, men jag föredrar ju OLV, så att, på det sättet så kan vi...
Överbevisa oss, Estrella.
Båda två kan sponsra.
Men det vidriga är att man bara kommer att tänka... Så fort jag pratar om smaker och arom och sånt, så ser jag bara framför mig den här öppningsscenen i ett Breaking Bad-avsnitt där de är på Los Boyos Hermanos. Och han, tyska chefen, ska testa nya dipsåser. Och sen går in och skjuter sig själv i huvudet på en toalett. Eller han hänger sig, gör han. Och han hänger sig kring toalettstolen. Ja. Men det är värdigt.
Han har blandat OLV och Estrella.
Det är där vi slutar. Låt oss gå vidare till någonting som är lite mer... Jag sitter här med godis i munnen och försöker segwaya. Jeff Vandermeer, hans Southern Reach-trilogi har jag ju tjatat om under året. Sista delen kom här i slutet av början av oktober.
Det var, för att uppfriska mitt minne, visst var det boken, vad heter den?
Annihilation
som
Authority var... och Acceptance.
Ja, men alla tre har inte kommit, va?
Jo, idag nu alla tre kommit.
Men visst fanns det några slags stalker-förtecken här? De ska röra sig in i någon förbjuden zon.
Exakt, Area X. Ja. Och det är väldigt så här få... Den första boken var bland det läskigaste jag har läst någonsin. Mm. Och hands down, verkligen. Åh, vad vidrig den var. På ett bra sätt. Väldigt subtil och väldigt... Inga såna här haha-scener, utan bara jäkligt, jäkligt obehaglig. Uppföljarna... So-so. Jag är på tåget, men gör inte vågen. Hur som helst, de ska bli film.
Hela skiten?
Ja, som jag förstår är det trilogin som sådan som ska liksom bli en film. 28 Days Later, manusförfattaren Alex Garland ska försöka...
Adaptera.
Ja. Och I predict doom, faktiskt.
Varför?
För att alla de här tre böckerna, they expand inwards, like Interstellar expands outwards. Nej, alltså de är ju... Dels är de berättade, alltså de berättade på en så här... väldigt introvert, konstigt sätt. Där de agerande personerna berättar allting utifrån sin egen synvinkel. Och jobbar extremt mycket med tanke... verksamhet, alltså det är...
Inre monologer, eller?
Ja, mycket sånt. Det är saker som känns fel och det är saker som de så här accepterar. Ja, vi ser ju en rak linje från H.P. Lovecraft, såklart, till Jeff Vandermeer, eftersom Jeff Vandermeer skrev förordet till skräckförfattaren som vi läste.
Ja! Oh.
Thomas...
Skräckförfattaren som vi läste, som vad heter de hade stulit, som Pizzalotta hade stulit i True Detective.
Ja, exakt. Som inte ens kommer ihåg vad han heter. så betyder vad han.
Nej, men det är också, jag tycker det rimmar bra med hans obskuritet.
Ja. så det där draget finns ju där, att det är väldigt icke-spektakulärt. Förmodligen tar man den här vidriga världen, vidriga Area X, och gör det till någon slags...
Men ska det bli en trilogi?
Nej, en film. Som
en
jag
film?
Ja.
Av allihopa eller av första boken bara?
Av allihopa. Mm-hmm. Så jag misstänker att man tar man tar konceptet och gör en ny film av.
Mm.
Så.
Men vi, alltså, är det här en produktion eller har man bara liksom, man har köpt optionerna och så skriver man ett manus som man lägger på hyllan som man sen kan skrivas om 8 gånger och sen 2032 plockas fram.
Det är den nivån, tror jag. Mm. Fast jag tror också att det är inte en stor studio, utan det är independent, mindre studio.
Okay.
Så jag ser framför mig, i bästa fall så kanske det blir som den här härliga Monsters som kom för några år sedan, utspelade sig i Mexiko.
Oj, hoppas du det? Eller
ja, jag hoppas
finns
det
en chans att det kan bli så?
Jag hoppas det, om det blir det till det anslaget.
Jag tänker mig dock att alltså det som gör Monsters till en, alltså styrkan i Monsters är på så sätt att det är liksom en originalhistoria. När man har en sån tydlig förlaga här så kommer man liksom inte runt att, ja, men sitter den stämpeln på att det här är Sudden Reach filmatiseringen, sitter den stämpeln på, så är det hela tiden en regissör och en manusfattare måste förhålla sig till.
Sant.
Så jag tänker mig, utan att ha läst trilogin, så tänker jag mig väldigt mycket att det kommer bli en ganska regelrätt skräckfilm, eller?
Ja, det kommer det nog bli. Det som är så synd, eller bra, det är att alla de där böckerna, man skulle kunna filmatisera dem genom att ta två personer, sätta dem i en skog och låta dem gå omkring i en och en halv timme och prata. Mm. Alltså så skulle man kunna göra den filmen utan att man såg någonting skräckigt egentligen.
Mm.
Tyvärr tror jag inte att det såren kommer göras. Det hade jag gärna... Då hade jag varit på tåget.
Mm.
Men spännande ändå att ganska smal nisch litteratur plockas så himla fort innan den har blivit någon form av kult.
Ja, men fast det är liksom... det känns som att det är den nya given också. Att man måste plocka upp, man måste köpa filmoptionerna först när man kan betala lite för dem. Och sen om det blir någon film eller inte, det är inte lika noga. För att rätt vad det är så blir någonting en viral sensation, eller vad man ska säga.
Filmstudien sitter och trålar Ionines must reads, ja, november.
Typ, lite grann så. Och vad heter det? Jag tänker att en annan bokserie vi har pratat om, Wool av Hugh Crowley.
Hugh Howie?
Jaha. Vad fick jag Crowley från? Ja, skitsamma. Den har ju också, vad heter det, köpts då av Ridley Scotts bolag och ska inom citationstecken filmatiseras. Jag har samma vibbar med den på något sätt. Att den kommer möjligtvis se dagens ljus i filmformat 2030 någon gång.
Kommer Utbildningsradion då sända ett specialare med instruderingsfrågor till den filmen?
Möjligt.
Ja.
Det är lite samma sak där. Alltså det är viktigare vad som händer med hypen runt boken för filmen än vad böckernas innehåll faktiskt är. Och det känns som att de har väl snacket, eller bassen runt den har ju danat av lite grann efter de första lovorden och de första storögda reaktionerna på att en självutgiven bok blev en sån succé. Så att idag så är det liksom ingen som skriker efter en Wool-filmatisering. Och därmed så kommer vi heller inte få någon. Jag tror att det där i nyckeln ligger också med de här filmserierna som bygger på den tydliga postapokalyptiska young adult-genren. I att de blir snackisar otroligt fort, oftast. Det blir, alltså, en första bok släpps och snackisen börjar direkt och den får en fanbase. Och man kan redan då se, när man är ett filmbolag, man kan redan då sätta en produktion igång och veta att den, alltså om man tänker sig, jag tänker att så här, målet ett filmbolag vill ha är Harry Potter, alltså att man har börjat filmatisera böckerna innan bokserien är slut, för då kan man liksom casha in så jävla länge, och det var lite grann inte, jag har för mig att sista Hunger Games-boken kom ganska, men jag tror att den kom lite före första filmen. Det är samma sak där. Då är det liksom fortfarande färskt i minnet. Bassen är enorm. Och då får man istället den här liksom cirkeleffekten av att folk ser filmen och sen säljer böckerna ännu mer. För att alla då som inte är bekanta med böckerna men ser filmen vill helt plötsligt läsa hela historien och så vidare. Men det kommer vi inte se med merparten av alla de här optionerna som köps och säljs. Utan ja, de kommer ligga på någon hylla. Men typexemplet är väl med, du kommer inte ihåg vad han heter, men en manusförfattare som skrev ett kalla kriget manus om Kubakrisen någon gång sent 70-tal. Eller om det var tidigt 80-tal. Ja, skitsamma. Tidigt 80-tal säger vi. Och den här filmen lades ner, manuset lades på hyllan, skrevs om, lades på hyllan igen, skrevs om, lades på hyllan igen. Och vad heter det, ungefär 10-15 år senare så kom Dirty Dancing 2, Nights in Havana ut. Och det finns i den typ en replik som syftar tillbaka till kalla kriget. Så som liksom är den, det är liksom embryot som han... Men han har fortfarande writing credit på manuset. Eftersom att det är det som har skrivits om några gånger. Och det är väl typ exemplet på hur det funkar på något sätt.
Hoppas det var värt det.
Ja. Jag tänkte att vi ska snacka lite musik.
Kul, det gör vi aldrig.
Nej, vi är lite dåliga på det. Men vad heter det? Det har väl inte undgått någon. Nu är det lite gammal nyhet, men jag skrev ner det för ett tag sedan och vi har inte hunnit prata om det. Men det här med att Beyoncé på måndag faktiskt, om du lyssnar på det här på fredag, släpper ett, inom citationstecken, nytt album. Det började ju med att ett memo från skivbolaget misstänkt läckte. Det var alltså någon som fotade av det och la upp det på internet om att Beyoncé hade ett kommande släpp, ett nytt album under 2014. Och internet gick, som sig bör, bananas. Alla hakade på och började spekulera i vad det här rörde sig om och så vidare. Och sen då så blev det klart att det här albumet var ett nytt album, kommunicerades ut först, men att det var en liksom vidareutveckling av hennes självbetitlade album som släpptes i fjol. Och sen då så släpptes liksom den officiella pressreleasen med låtlista och så vidare. Och det visar sig att det är två nya låtar på ett album som består av två CD-skivor och två DVD-skivor. Och det kallas då Beyoncé Platinum Edition. Och det här känns som lite grann, vad ska man säga, ett nytt sätt att släppa musik på. Nytt är kanske fel ord, det har gjorts otaliga gånger, men och kanske ännu, vad heter det, mer än otaliga gånger om man sätter liksom hela den här remasteringstrenden som fanns i slutet på 90-talet. Men jag tänker att precis som Lady Gaga släppte två versioner av, jag kommer inte ihåg vad det albumet hette, The Fame och The Fame Monster tror jag de två skivorna hette. Men där det liksom var samma skiva igen och så några nya låtar. Men liksom, när hitsen har blivit stora så släpper man hitsen igen med lite nya låtar och kan sälja två gånger. Lana Del Rey gjorde samma sak och nu gör Beyoncé en liknande variant på det. Är det trist och urvattnat eller är det bara att vi får tugga i oss att det är så här musikklimatet ser ut?
Alltså det jag spontant kommer att tänka på. Jag vet att Mackan Price snackade om att han...
Den här källa av visdom.
Ja, men faktiskt. Ja. En mycket klok människa. Men han pratade om att så här, album... Först slutade album intressera honom. Han gick över och började släppa EPs. Sen slutade det intressera honom för att det är för alltså, lång tid. Det är mycket mer intressant för honom att släppa en låt varannan månad och alltid vara aktuell. Snarare än att... Så här, bara försvinna i tystnad i två år medan man gör sitt album. Och jag tänker att det här är liksom storbolagsversionen av det. Mm. Att så här, varsågod, här är albumet. Varsågod, här är albumet med demos. Varsågod, här är albumet med DVD. Och alltså att man bara så här, man behöver ett nytt... Det här är förmodligen låtar som spelades in i de sessionerna för den här skivan. Det vill säga, Beyoncé håller på att jobba med nytt material.
Men det är också mycket så här alternativa versioner,
precis,
och så vidare.
Precis, precis. Hon är liksom busy med nytt grymt material som kanske kommer i vår eller någonting. Mm. Men hon är inte på turné längre. Och hur håller hon då henne aktuell? Så här, hon måste ju på något sätt hamna i, så här, få en chans att vinna Twitter en dag. Liksom. Och då gör man det med såna här grepp. Det är min tolkning av det i alla fall. Mm. Att många av de mindre artisterna som på nationell och många fall också internationell basis, kanske främst inom klubbmusiken men även annars, de hittar ju sitt sätt att överleva, att använda musiken som en levebröd genom att ständigt alltid vara aktuella med någonting, en remix eller ett släpp eller en... Ja, någonting liksom.
Men det tror jag definitivt. Men jag tror också att det är tydligt i hur man väljer att marknadsföra det här. Alltså... Det här är ju i stort någon slags, får man väl säga, ändå mest en samlarutgåva av ett album. Precis som att det liksom släpps deluxe editions på alla möjliga framgångsrika album så är det här bara en i raden. Men man väljer ändå att i marknadsföringen kalla det för att man släpper ett nytt album. I just det att så här... Ja, men att säga att man bara släpper en samlarutgåva, det klingar inte alls lika slagkraftigt på något sätt. Och det tarvar inte samma aktualitetsvärde som det gör om man säger att det är ett nytt album. Sen om det är nytt, det är liksom irrelevant på något vis.
Men sen så, det som jag tycker är ändå okej, det är ju faktiskt att albumen, alltså om vi pratar om det liksom sammanhållna formatet på 12-13 låtar från de här stora artisterna, stora popartisterna eller vad man ska säga, håller ju betydligt högre kvalitet idag tycker jag än typ slutet av 90-talet. För då var det liksom första singeln, andra singeln, tredje singeln och kanske i bästa fall en låt till. Resten var ju ofta skit. Framförallt inom så här R&B-segmentet där man hade de tyngsta, fetaste producenterna på spår 1, 2, 3 och det var också singlarna. Och sen resten var någon sån här gammal överbliven babyface-demo liksom.
Men man kan väl säga, tror jag, att de alltså världsstjärnorna och de stora popartisterna har gått över till att behandla albumformen som vad ska man kalla dem? Virtuoserna eller vad man ska kalla dem förr i tiden. Alltså att som Brian Eno släpper ett nytt album, då är det för att Brian Eno har utforskat ett nytt instrument eller har en konceptuell idé han vill slå mynt av. På samma sätt känns det som att, och det är supertydligt i Beyoncés fall verkligen, där man liksom relanserar sig själv och utforskar en ny del av sitt musikskapande med varje album.
Mm.
Och ett annat jättetydligt exempel är Kanye West som på varje album förnyar sig otroligt mycket. Att albumet på något sätt är ett verktyg för att hitta någonting eller utforska någonting eller låta på ett nytt sätt eller skriva texter om någonting nytt. Och det är ju väldigt välkommet, känner jag. Men jag vet inte hur hur exklusiv den formen är för just de stora världsartisterna. För det känns som att det är de som har kapital att kunna göra de stora projekten på något sätt.
Mer musik. Vi går vidare med mer musik. Härom veckan så tog Taylor Swift bort sin musik från Spotify. Med det underbara citatet: jag vill inte låta mitt livsverk vara en del av ett experiment.
Mm.
Fantastiskt bra säg, tycker jag. Och jag har ju förbluffats lite över... Alltså det är kul att se det här när liksom tech... Spotify är ju fortfarande ett bolag som bevakas främst av techfolk. Mm. Liksom, så här, mm. Webb-startup, cool world. Nej, men alltså så här... Ja. Du förstår vad jag menar, alla som lyssnar förstår också vad jag menar, tror jag. Som kan väldigt lite om musik och musikbranschen och hur den funkar. Och folk är så här, men åh, ni är dum i huvudet, streaming gick upp så här mycket och bla 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 bla. Det finns en väldigt intressant reportage om henne från förra albumet när hon heller inte var med på någon Spotify eller någonstans. Inte ens sålde skivan i affärer, utan det var så här på selected platser, så kunde man köpa den.
Beyoncé, som vi pratade om nyss, gjorde ju samma sak med just den självbetitlande skivan. Jag tror hon la upp två låtar eller någonting från albumet på Spotify.
Mm.
Och var väldigt mån också om att sälja albumet som en helhet på iTunes.
Mm.
Fortsätt.
Och det beror ju på att så här, Spotify är ju mycket en browsing-grej. Alltså, för att kunna skicka en låt till kompisar. Har du hört den här? Den passar väl på studentflaket i vår. Har du hört den här? Den är väl bra. Alltså så här att man... Det är väldigt mycket så att man... Ja. Man lyssnar runt, helt enkelt. Sen så finns det en handfull artister. De är ju inte så jävla många numera. Men de är ju ett gäng som har en sån jävla stor fanbase att de typ inte behöver fler. Och framförallt så behöver de att den redan existerande fanbasen kastar in pengar på dem första veckorna.
Mm.
Så. Taylor Swift är alltså den enda artisten som har ett platinalbum i år på amerikanska Billboard-listan.
Då ska man komma ihåg att kraven för att ett album ska sälja platina har sänkts otroligt mycket de senaste 10 åren.
Ja, visst. Och med att sälja guld i Sverige, ett tag var det väl det så här 300 000 ex, nu är det så här 10 000 ex, så har det sålt guld. Så att en så, artister av den sorten, det jag kan känna däremot, det är ju så här att ska man vända det här mot Taylor Swift, jag tycker det är skitsmart drag, alltså varför? Hon behöver inte det, då är det klart att man inte ska göra det. För att,
men hon behöver inte vad?
Hon behöver inte ha den marknadsföringsgrejen som browsing på Spotify är, och hon har ju någonstans, eller alltså hon, vi pratar om henne, men när vi säger hon så menar vi liksom hennes team. På, det är säkert 100 personer som jobbar heltid med att liksom vara smarta kring det här. Men vad man, ta random litet band, Pony Pony Run Run från Nya Zeeland. De behöver Spotify, mer än Spotify behöver Pony Pony Run Run.
Mm.
För... de behöver att jag ska kunna skicka dig en låt och bara, kolla, har du hört den här? Men sen så fort man kommer över en viss tröskel så behöver ju Spotify, artisten mer än artisten, behöver Spotify. Och jag kan verkligen fatta den grejen att så här, man kan nog känna att så här, det sitter massa aktieägare och riskkapitalfolk och entreprenörer där. Som så här, med fjädern i hatten vill säga, lyssna på nya Taylor Swift hos oss. Mm. Så bara, vad får jag för det? Ja, inte lika mycket som om jag säljer 1,2 miljoner album fysiskt.
Nej.
Sen kan man tycka att det är bakåtsträvande och man kan tycka att det är mossig syn på samtiden och så vidare. Fine, men alltså, om man, ur ett egoistiskt, individualistiskt perspektiv tycker jag hon gör helt rätt. Dock, den kritiken jag har, det är att så här, det är ju ändå jävligt shaky med det här med att leva på att turnera. Det är ju en sanning med modifikation, för att man får inte sälja mycket pengar för att turnera heller. Så att om man...
Fast, ja, men om man är stor artist så får man ju...
Om man är stor artist, men jag pratar mellan... Okay. Pony, Pony, Run, Run, de får inte så mycket för att turnera. Så att det, någonstans är det så att skulle man se det utifrån någon slags så här musikindustriellt perspektiv, vilket jag hatar. Så att, men jag är nu musikindustrin här en stund. Så kan man säga så här, det här är en tjänst som är i sin linda, kallar det Spotify, Wimp eller vad du vill. Men det är liksom ett format, ett sätt att sälja musik som är fortfarande väldigt ungt. Och att de stora artisterna kanske har en skyldighet gentemot sin bransch, kommande artister och så vidare, att faktiskt vara med och försöka driva det framåt.
Alltså, jag tycker det smutsigaste i allt det här är på något sätt hur man från... alltså jag har inga bevis att det är från Spotify-håll, men det är ju givetvis en retorik de uppmuntrar. Att man använder det här som en grej, att det Taylor Swift gjorde när hon tog bort... För det är ju intressant också att hon tog inte bara... Det var inte bara att hon inte la upp sitt nya album, hon tog bort de flesta av sina gamla album också. Det är ju tidigare så har ju Coldplay gjorde samma sak tidigare år när de släppte ny skiva, att man inte la upp den nya skivan på Spotify, men man, alltså deras gamla musik finns fortfarande kvar där. Hon tog bort även sina gamla grejer. Men att man använder det här som ett grej att Taylor Swift gör det här mot fansen på något sätt. Alltså det är ju inte riktigt, det är inte riktigt det hon gör. Hon gör det mot företaget Spotify. Alltså var hon och hennes management väljer att göra hennes musik tillgänglig, det är ju inte... alltså du gör ju inte fansen en tjänst genom att ha musiken på Spotify. Du gör Spotify en tjänst, ja, genom att ha musiken på Spotify. Och det är en väldigt viktig distinktion på något sätt. För att man måste även komma ihåg att Spotify är... Vi diskuterade det tidigare i podden, men är ju också, vad ska man säga... ett steg, alltså det har ju varit så jävla superhyllat, men det är fortfarande ett steg i en, vad ska man säga, en mer kontrollerad musikmarknad, i det att det, vad som pushas på Spotify är ju upp till de stora skivbolagen. Och även ifall det finns mycket på Spotify, så blir det, alltså när en sån tjänst blir någon slags måttstock på vad musikutbudet är, så blir det högst problematiskt med vad som inte finns där. Alltså vad som ligger på ett bolag som väljer att inte ha sin musik på Spotify, eller gammal och obskyr musik som liksom inte ryms och som inte någon bryr sig om att lägga in där, och så vidare. Det var, vad heter det, Vulture gjorde nyligen ett reportage om, eller kanske inte var Vulture, skitsamma, gjorde ett reportage om det dåliga utbudet av klassisk musik på Spotify. Och det är ett lysande exempel där informationen om musik, klassisk musik som ligger uppe, ofta är totalt intetsägande. Det kan vara liksom Beethovens nionde symfoni, men det finns liksom då, för de som är intresserade av klassisk musik, finns det liksom ingen information om vilken dirigent det är liksom som har gjort, exakt vilka som är solister, vilken inspelning det här är, utan det är liksom kan vara liksom various artists i princip. Och sånt är ju liksom, sånt blir ju problematiskt när det liksom blir just den formen av måttstock på något sätt.
Och sen så tycker jag också så här att Spotifys plats i världen diskuteras alltid utifrån folk som är 30 plus, har månadslön och konsumeras, liksom kan betala för ett Spotify prenumeration. Men åker man tunnelbana och kollar på mellanstadiekidsen som sitter och lyssnar på musik, de har ingen Spotify, de plockar alltid från YouTube. Och det är klart att Taylor Swifts målgrupp, kolla in henne på YouTube. Alltså hur många alltså det är klart att det finns finns folk, alltså, med henne, i hennes målgrupp som använder Spotify. Det är inte det jag säger. Men jag tycker det är intressant när så här, den här nya prenumerationstjänsten som YouTube lanserade. Att så här, de tar upp kampen med Spotify. Bara, jag skulle gissa att Spotify är ganska många divisioner under när det gäller musiklyssnande.
Ja.
Och det är därför som det, liksom, musikvideon är viktigare än någonsin. Därför att det på YouTube det händer hos kidsen.
Mm. Så du precis hos kidsen?
Hos kidsen.
Ett ålderstecken om något.
Ja, men vadå? jag förstår.
Ja, men istället för att bara säga det på YouTube det händer, så är det på YouTube det händer för kidsen.
Ja, men alltså, jag kanske inte tar in så stor del av min musikkonsumtion på YouTube. Det gör jag inte. Men kidsen gör det definitivt.
Ibland händer det att Oddpod försöker vara lite mer genomtänkt än avsnittet du lyssnar på just nu. På oddpod.se hittar du alla matiga specialavsnitt samlade. Från pandemier, numerologi och undergång till kalla kriget, singulariteten och alien. Bara gå in och klicka specialavsnitt på oddpod.se.
Och därmed så har det blivit dags för en ny programpunkt som är här en gång och aldrig mer.
Ja.
Vi kallar den Interstellar Debrief.
Det borde vi tekniskt sett ha varit i förra veckans avsnitt.
Ja, fast jag tänker nu har vi landat, vi har fått in reaktioner, alla har sett den och så vidare.
Men det känns också som att i och med att vi var, inte för att slås för bröstet på något sätt, men i och med att vi var lite i framkant och spelade in vårt avsnitt innan liksom reaktionerna, så känns det som att vi även blev snuvade på att få reagera på det på något sätt.
Mm, precis. Jag skulle bara vilja börja med, när jag recenserade filmen i början så sa jag så här att jag hade förmodligen tyckt om den mer om jag inte hade läst så mycket sci-fi.
Mm.
Och så lovade jag återkomma till det under spoilersektionen, vilket jag aldrig gjorde. Jag har fått flera olika frågor på det. Jag lyfter upp en kommentar från oddpod.se här. Det är Anna Davor som har skrivit så här: jag skrattar lite i scenen när de sticker en penna genom ett vikt papper för att visa hur maskhålet fungerar. En väldigt välanvänd förklaring. Den tidigaste användningen av den metoden för att förklara det som jag kan dra mig till minnes är Robert Heinlein i Citizen of the Galaxy 1957, fast då med näsduk. Och en av de mest kända är Madeleine L'Engle i A Wrinkle in Time 1962, där de använder en tesseract. Och det är bara sådana som vi som läst en del SF som märker. Roligt sånt, tycker jag. Och den kommentaren sammanfattar lite vad det var jag menar, för nu kommer ju spoilers. Om du inte har sett Interstellar så stäng av, men det hoppas jag att folk förstår.
Ja.
Ja. Så här, i början när man ser de här sandmönstren formas på golvet av sandstormen, så fattar jag, eller det här spöket också som knuffar ut böcker, så fattar man, eller jag förstod direkt att det är han genom de maskhål längre fram.
Framförallt så är det ganska tydligt när han börjar prata om det här med att min fru sa det här med att föräldrarna, de blir ens barn, eller man blir ens barns spöken.
Ja, precis, där kom det även en liten plantering för de som inte har läst mycket sci-fi. Men mitt problem var väl så här att jag uppskattade den visuellt, jag uppskattade mycket andra grejer, men själva sci-fi-elementen var ju lite så här grundkurs för oss som tar till oss väldigt mycket sci-fi. Såklart, för att man måste sikta på den salongen som aldrig har sett någon sci-fi alls, typ. Så att jag har förståelse för det, men det är flera som har kommenterat det också på Twitter, många som har hört av sig och sagt just det, att så här, asch, förväntade mig mer. Så här hade vi chansen att äntligen få se en riktig sci-fi-film. Så. Men att göra sci-fi för oss som verkligen befinner oss i nischen, då måste man ju ner på någon slags primer-nivå, super-indie, därför att målgruppen blir så liten och du kommer prata över huvudet på så många. Så att jag är inte missnöjd med att Interstellar inte levererade det, för att det vore att ha lite för höga krav, kan jag känna.
Jo, men jag känner också, vi gjorde jämförelsen flera gånger, och den har gjorts på otaliga andra platser, jämförelsen mellan Interstellar och 2001. Att jag även tänkt på den som väldigt så här, orättvis på många sätt, i och med att, alltså, att 2001 var en film som på något sätt men satte en förståelse av vad science fiction på film är, så att säga. Mm. Innan det fanns science fiction på film innan också, men då var den alltid, i princip alltid, av ett väldigt så här, vad ska man säga, äventyrligt slag. Det var rymdvarelser som kommer till jorden och attackerar människor, eller alltså väldigt så despekulativa, så att säga. Den inåtvända eller metafysiska science fiction filmen föddes liksom med 2001, och jag tänker mig att på ett sätt dog den också, därför att den liksom tas i mål direkt på många sätt. Man kan göra olika versioner av det, om man kan bygga vidare på det, men man kan liksom inte göra om det hjulet på något sätt.
Mm.
Så att när Interstellar kommer, så om den liksom skulle vara en ny 2001, eller om den skulle vara lika omvälvande som 2001, så hade de varit tvungna att göra någonting väldigt, väldigt, väldigt annat, så att säga. Alltså någonting som inte alls byggde på hela den grejen med rymden, storhet och svarta hål och så vidare. För där är liksom, ja, det är krattat och klart, så att säga. Tänkte jag på. Men annars så var det mycket reaktioner av slaget, så här många logiska luckor finns det i Interstellar.
Mm. Det är väldigt vanligt, inte bara från, alltså, i våra kommentarsfält, utan vi var ju nosade där också.
Ja,
så här att, oj, men hur hänger det här ihop, och hur... personligen sa jag...
Jag ska säga så också, först kom den reaktionen, de här luckorna såg jag Interstellar. Sen kom den lite så här avmätta reaktionen från de som störde sig på det, i form av... Vad är det ni säger? Är Interstellar inte på riktigt? Alltså så här, den så här meta-grejen som är otroligt lätt att göra mot så fort någonting tas på liksom allvar. Men jag känner så här, alltså den grejen är också otroligt orättvis i det att, alltså, Christopher Nolans filmskapande i mångt och mycket, i alla fall Inception och Interstellar, bygger på att liksom sätta upp regler, bygga förhållningssätt i sin film och sen bryta mot dem, så att säga. Så att man så här ser de logiska luckorna är och letar efter dem, handlar liksom inte om någon cynisk jakt på så här 100% autenticitet, utan det handlar snarare om att man ger sig in i det spel som filmen bjuder in till, så att säga. Alltså att man, när filmen presenterar pusselbitar och ber en pussla ihop dem, så är det liksom även att, då uppmanas man ju även att se vilka pusselbitar passar inte.
Ja.
Och jag tror det handlar väldigt lite om att man som publik har någon slags krav om att det här och det här är overkligt och det här är orimligt. Utan snarare att man spelar spelet, helt enkelt.
Men min första reaktion var ju så här, tänka mycket över det här, men varför... Var de tvungna att kommunicera, liksom skicka in honom i ett svart hål för att han skulle säga till sig själv, och gud, jag, det här, alltså, du vet. Men sen, efter några dagar, så hade det där lagt sig lite grann, och jag så här, jag köper, jag är med på det här. Sen började jag ifrågasätta mig själv, därför att med Prometheus var det inte så. De var vansinniga över de där hålen. När jag såg om Prometheus så bara, vad i helvete är detta?
Ja, men det är ju också för att Prometheus inte alls liksom utgav sig, eller innehöll samma spel, utan där var det hål utan någon anledning, så att säga. Alltså, man byggde inte upp någonting för det här hålet att finnas i, så att säga.
Puckat var ordet jag tänkte använda här. Den här, vad var han, någon så här geolog, va? Som går vilse i berget och bara, jag kan ingenting om berg, allt ser likadant ut. Så, det är bara dumt, alltså det blir bara en så här pajet liksom. Medans Interstellar får man någonstans också acceptera så här att, så här, är jag med på resan eller inte? Väljer man att inte vara med på resan, så kommer man heller inte ha så kul någonstans. Men det är väldigt spännande det där, att, för det har ju kommit 80 olika, 30 fallgropar Nolan klev i.
Men du, 15... läste du Nolans svar på anklagelsen om plot holes?
Nej.
Det var någonting i stil med sig. Jag är väldigt medveten om vilka plotthål Interstellar har, och hittills har inte någon upptäckt något.
Fantastiskt. Ja. Men det är roligt ändå att man ställer, alltså, att man jobbar med att just en film som Interstellar får den sortens artiklar skrivna om sig, medans, jag vet inte, World War C-filmatiseringen är ingen som gör något sånt med. Eller med, alltså, andra sorters högbudget rullar. Man kan slakta en film på många olika sätt, men det är ju väldigt sällan som luckorna, alltså plot hole-grejen, är det som bollas upp först. Det är så här, ja, men det här, det är helt orimligt att Wesley Snipes skulle kunna gå 50 mil in i sovjetiskt territorium. Så här, ja, men så här, det handlar inte om det. Nej. Det handlar om, det här är en actionstänkare. Tango and Cash. Han fyller inte i några paperwork efter att ha skjutit sin pistol genom tankbilen.
Men jag tänker också att det är så här, alltså, suspension of disbelief är ju en sån klassisk grej man ägnar sig åt när man tittar på sånt här. Men i Interstellar så är det ju snarare att, vad heter det, det är en grej som Nolan inte sysslar med riktigt. Mm. Han vill att vi ska vara i disbelief och att filmen och karaktärerna ska få förklara för oss varför vi ska tro på det här.
Mm.
Det är inte att han liksom väljer oss bara, ja, men häng med på resan bara, utan han berättar ju dessutom, och även alltså, hur man har marknadsfört filmen, att man har slagit på så jävla stor trumma med liksom Kip Thorns inblandning i det här och hur vetenskapligt korrekt den är, vilket den verkar vara, men jag tänker att det, även det öppnar ju upp för hela det liksom autenticitetstörstandet,
ja,
så att säga.
Det är det, exakt det jag tänkte också, att så här, när man bygger upp det som att så här, vi gjorde massa vetenskapliga breakthroughs under filmningen. Då har man också öppnat sig för den sortens kritik. Snarare än så här, Armageddon. Ingen skulle liksom ifrån. Ja, det var väl i och för sig. Just med Armageddon var det väl vissa som så här, ja, men det här är helt ologiskt. Så löser man inte en meteoritproblem.
Armageddon används ju på NASA som ett sånt här, vad heter det, test man gör. Alltså att människor som blir anställda på NASA, så får man titta på Armageddon och se hur många vetenskapliga fel man kan upptäcka. Ja. Och så finns det då ett facit på hur många det finns. Och så ser man hur många man lyckades pricka in.
Men det är ju kul.
Ja.
Men för majoriteten, de sitter och gråter till Aerosmiths don't want to miss a thing ändå. Så att det är inte så här, den filmens vara eller icke vara som en god stund. Det hänger ju inte på om det är vetenskapligt korrekt eller inte. Men all and all, all in all, så skulle jag säga, om man ska göra ett överslag av alla de reaktioner vi har fått och kommentarer vi har fått, som dock, får man komma ihåg, är i en grupp som jag tror har väldigt höga krav. Jag tror
och är väldigt initierade.
Precis, alla Oddpod-lyssnare initierade, har höga krav just när det gäller sånt här. Ändå ganska högt. Alltså det finns då de som är med oss, typ runt 6 och 7, där någonstans. Så här, ja, okej, okay, inte riktigt så här det jag ville ha, men ändå ganska gött. Så. Och sen finns det även de som är 9-10 och bara så här, wow, det här var fantastiskt. Men det finns ingen som är så här 2-3, värsta skit jag sett, den underleverera. Och sånt hörde man ju ändå med typ så här The Dark Knight. Alltså, många andra storfilmer som vi har tyckt om som har kommit de senaste åren, så finns det ju verkligen folk som är så här arga, liksom. Det här var skit, så.
Men en sak jag också tänkte på som är intressant, alltså vissa röster gjorde ju gällande att Interstellar är en del i ett led för någon slags ny vurm för rymden, vilket är en väldigt bred spaning på något sätt.
Mm.
Men den håller ju ganska bra, kan jag tänka mig, i och med att man alltid kan hitta rymden som aktuell. Men det finns en sak som talar emot, och det är att Interstellar är Christopher Nolans sämsta öppningshelgen sen 2002. Insomnia var sämre. Den drog in ungefär 21 miljoner öppningshelgen. Interstellar drog in 47,5. Slagen av Batman Begins som drog in 48,7. Vad beror det på, tror du? Har han tappat stinget?
Jag tror att det handlar om... Jag gillade ju hur Inception marknadsfördes. Your mind is the scene of a crime och så vidare. Interstellar...
Marknadsföringen som inte tog del av.
Ja, precis, precis. Men Interstellar... vad ska få massorna att flockas till den? Så här, ha en rymdfilm. Så här, åka till rymden och utforska film.
Mm.
Finns i drivor. Vi har varit excited därför att... så här, ja, vi tänker ändå att det kommer bli något annat.
Men ändå bra med bass runt den.
Ja, ja. Jag vet inte.
Men jag tror... alltså det den saknar som Inception hade lite grann... är väl den, men som du lite grann det du är inne på, det så här spektakulära spektaklet på något sätt, om ett spektakel nu kan vara spektakulärt, men vad heter det, jag tänker att den har ändå marknadsfört mycket mer som en, vad ska man beskriva det som, ja, men som lite grann en odyssé, eller som just hela den här grejen med att människan ska lämna jorden och allt det, den är lite mer höljd i dunkel än Inception, som hade liksom någon nivå av att det var en heistfilm också. Och det tror jag har talat emot den lite grann från att bli en, alltså det har inte gått dåligt på bio, men att det har blivit en supersuccé. Men och sen tror jag också att det är lite grann, jag tänker, det är en film som inte riktigt appellerar på högstadiecrowden.
Mm.
På det sättet. Det är inte samma form av watercooler moments som den bjuder in till, som just Inception gjorde. Alltså, det finns mycket häftigt i det, men det är inte alls det... Jag tror det är svårt att se liksom en random 13-åring beskriva hur häftigt allt det här var på något sätt.
Nej.
Därför att det bygger mycket mer. Alltså, bara något slags som den här familjära tematiken som liksom är filmens emotionella botten. Den resonerar ju mer med en vuxen publik som vet att familjen är viktig än en ungdomlig publik som kanske tycker att mamma och pappa är dumma i huvudet.
Men du pratar om en random 13-åring. Vi har ju faktiskt fått ett meddelande. Vi var en som just 11-årsgränsen diskuterades ju på oddpod.se. Vad den gjorde med filmen egentligen.
Mm.
Och då så kommenterade Nisse Johansson att han hade sett den med sin 9-åring. Och vi bad 9-åringen recensera vad det var han hade sett. Så här lät det.
Hej, jag heter Jakob. Och jag tyckte att Interstellar var bra. För i vissa bitar var en hemsk och konstig. Men konstigast var när han kom hem igen från rymden, så var hans dotter Murp gammal, håller på att dö. Och sen vad jag tyckte var också konstigt var att hon brände ner hela majsfältet på bondgården där de bodde. Och jag tyckte att filmen var jättebra. Men, och hemskt tyckte jag att Dr. Man var ganska hemskt, för han dödade nästan Cooper. Just det, jag kom på en sak. Och sen kom han in i en dimension där det var hans dotters bokhylla och sånt där. Så man såg alla minnen. Och han ångrade sig att han hade åkit när han såg alla minnen. För det var tråkigt för han, Cooper och allt. Och Murray blev jätteledsen när han åkte. Men nu är jag klar.
Mm. 9-årige Jakob som berättar det här.
Ja. Spot on, eller?
ja. Jättebra. Klockren recension tycker jag. Det jag tänker på är att skönt för Jakob att inte behöva ha hela den här oändlighets... dödlighets... ja, men alltså perspektiven som man kanske har som vuxen.
Mm.
Att det stannar vid att det får vara konstigt bara.
Men jag tror att det är... Jag tror att han ringer in någonting som är... Alltså, relativitetsteorin är ju inte superlätt att knyta huvudet runt. Och Jag tänker mig att det är en sån sak som, alltså, för väldigt många, även ifall det inte är otroligt, det blir liksom väldigt ogreppbart på något sätt. Den här tyckte jag hela den grejen hade kunnat handskas med bättre i filmen. Hon har väntat 124 år och så pratar de i 2 minuter och sen säger hon bara dra nu.
Ja, jag vill ha min familj omkring mig när jag dör. Ja. Jaha, okej, hej då. Så går han ut och tjålar ett skepp.
Ja. Nu har vi pratat klart om Interstellar.
Det har vi gjort. Sätter vi här.
Ja, nu får den på sin höjd vara ett referensmaterial när vi pratar om andra saker.
Mm. Vi har ju slutat med postscriptum, ju.
Ja. Men jag tänkte att den här veckan ska vi sjösätta ett nytt litet projekt. Inte alls av samma magnitud som Interstellar Update. Men vi tänkte att vi ska köra lite klassisk bokcirkel. Det är så här att det lackar mot jul, som det så fint heter. Och till jul då så tänkte vi... vi ska se, jag ska ta upp så jag har anteckningar framför mig. Tänkte vi att vi ska läsa... Michael Farbers nya bok The Book of Strange New Things, och så släpper vi en liten specialare om den boken till vad blir det? Julafton, va?
Nej, julafton tror jag är inte det på en onsdag?
Ja, men då kanske vi kör en onsdagspodd där.
Ja, kanske det. Ja? Kanske det.
Vi siktar på det i alla fall.
Ja, så kan man antingen, om ni vill läsa den tills dess, eller om ni vill läsa den under julledigheten och lyssna på podden efteråt, kan ni spara podden.
Mm.
Eller ska man lyssna på den utan att ha läst den alls? För att det intressanta här är ju att vi pratar highbrow sci-fi.
Mm.
Vi ska försöka närma oss det här. Det har ju funnits en tendens på senare år, får man säga. Senare år kanske, jag vet inte. Jag tänker på en bok som The Passage, Vampyrrökaren av...
Justin Cronin.
Justin Cronin, precis. Det finns ett antal riktiga författare som har gjort fantastik litteratur. Och det har blivit lite av en sån här, vad ska man säga?
Fantastiken som når kultursidan, eller man ska säga.
Ja, exakt. Mm. Och folk blir nästan lite så här drabbade på kultursidorna, för de är ju inte vana vid de här uttrycken, utan de tycker att det här är mindblowing.
Mm.
Så vi ska försöka läsa den här och fundera lite på hur fin sci-fi skiljer sig från ful sci-fi. I teman och sådana saker.
Yes. Michael Farbers The Book of Strange New Things, alltså till jul.
Mm.
Och med det är veckans avsnitt slut.
Det är det.
Ni får ha det så jättebra, så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det fint.
Ha det bra.
Hej.